gruvarbetarna, speciellt i England, hade med sig kanariefåglar för att varna för giftiga gaser. Och kanariefåglarna fortsätter att kvittra så länge det är bra med luft nere i gruvan. Men när syret tryter och de dåliga gaserna är, så är det som en varning då. Att när fågeln tystnar, då är det dags att ge sig därifrån. Och så är det väl att det är många som har tystnat på arbetsplatsen. Och jag skulle önska att man kunde se det som varningstecken. För det tycker jag det är. Va? Så när folk inte vågar prata. När man kanske jobbar i en skola och undervisar och pratar om kritiskt tänkande. Va? Men sen när man ska till och prata om det så är det ingen som vågar. Folk är rädda. Det känns väldigt absurt kan jag nog tycka.
Det var just i det här huset som vi står framför nu som bildinstitutionen var på tredje våningen då. Där Börje jobbade när den här konflikten seglade upp för drygt 10 år sedan.
Vad skulle du säga om att plötsligt få veta att nej, vi får inte jobba kvar här?
Det skulle vara så fruktansvärt så jag kan nog inte ens sätta mig in i den situationen faktiskt.
Tystnaden var ju det värsta liksom, att det var ingen som tog kontakt med mig efterhand, va? När hösten innan började så blev det ju tyst.
Långt ifrån alla har modet att ställa upp för en god vän eller för en kollega om det kan innebära en risk att man själv råkar illa ut. Ett allt vanligare fenomen på svenska arbetsplatser idag är det vi kan kalla tystnadens kultur. Anställda som förföljs och förnedras medan kollegor vänder bort blicken och tiger. Det handlar ofta om människor som är väldigt engagerade och drivande och som vill förändra och förbättra sånt som inte funkar så bra på jobbet. Eller personer som, likt Börje Eriksson, plötsligt utses till ensam syndabock i en konflikt och sparkas ut i kylan. Börje Eriksson jobbade som bildlärare på en gymnasieskola i Karlskoga. Han hade en tid varit indragen i en konflikt med en kollega som vägrade prata med honom. Börje begärde gång på gång hjälp av skolledningen att försöka lösa upp knuten på något vis. Istället kallades han till ett möte där han fick beskedet att han måste sluta på skolan.
Jag vet om det är risk med bilar och grejer som ska...
Jag tror det är ganska lugnt här uppe. Ska vi se om vi hittar någon plats att sitta på här. Jag har stämt träff med Börje Eriksson i Falun. Vi har åkt till Lugnet som den här dagen verkligen gör skäl för namnet. Börje är en väldigt lång och gänglig man. Han ger ett kraftfullt intryck. Skrattar mycket. Han är lättpratad, trevlig. Men där bakom kan man också ana en sårbarhet. Eller kanske snarare en sorts nakenhet. Som kanske kan ha att göra med det han har gått igenom. Han har helt enkelt inte så mycket att förlora på att vara öppen och ärlig. Ingenting kan bli värre än vad det har varit. I en kedja om halsen har han en slipad sten som han köpte i Tibet för länge sedan. Kedjan blänker i solen när vi sätter oss på en bänk uppe i Lugnet i Falun. Och pratar om det där mötet för 10 år sedan när han fick det ödesdigra beskedet.
Det syns väldigt tydligt och känns i hela rummet att det här är någonting annat än vad jag trodde jag skulle komma till. Jag hade väl en förhoppning om att det var en diskussion om det här situationen och man skulle diskutera lösningar, men så var det ju inte alls.
Nej, utan det var.
Känslomässigt så var det en upplevelse av en avrättning. Jag frågade vad ska mötet handla om och jag fick reda på att du ska dela i sitt beslut. Och det kände väl jag att jag tappade hakan. Vad var det här för någonting? Alltså jag kom in med en kaffekopp i handen och var på ett bra humör när jag kom dit. Men när det började läsas upp att jag kränkt och nedvärderade min kollega. Det var jag som var syndabocken. Jag kände det absurt. Jag vet, jag ställde ner kaffekoppen och sa det. Fy fan, jag har jobbat i 25 år. Jag kände mig väldigt förrådd.
Börje Eriksson har skrivit en bok om det som hände. Bakom leendet. I den intervjuar han flera andra som har varit och är i liknande situationer. Som har blivit utfrysta och fått sparken. Han har också intervjuat många forskare som bekräftar att det här verkligen är ett stort samhällsproblem. Några forskare jämför med det trauma som människor utsätts för i krig och tortyr. Börje Eriksson blev av med jobbet och utsattes för mycket ryktesspridning och en konsekvent utfrysning.
Alltså, jag förstod någonstans att det hade skett mycket snack bakom ryggen som jag aldrig hade varit delaktig i. Och mina kollegor som jag ju hade en bra relation med protesterade. De skrev ett brev, 10 stycken, alla i arbetslaget protesterade mot beslutet. Men efterhand, nästa termin skulle ju börja sen. Jag var sjukskriven men hade anställt en ny person. Som givetvis inte kunde skyllas för någonting utan hade ju tagit anställningen. Va? Men då uppstår det en svår situation. För jag finns inte med. Jag kunde prata med mina kollegor, de tyckte säkert det bra om mig. Så, va? Men det uppstår en skuldkänsla givetvis om dem. Hur skulle de göra? Vem hade de mest lojalitet mot, sig själv och sin egen försörjning eller mot mig? Och jag klandrar dem inte, va? Men det uppstod en väldigt svår skuldsituation förstod ju jag och märkte jag när man träffades eller stötte på varann.
Hej, hej. Här var det fint.
Ja, det här är helt fantastiskt. Härifrån upp till centrala Karlskoga tar det 5 minuter att gå, alltså.
Ja.
Förbi skolan och sen när man uppe vid torget.
Eje Johansson var både god vän och kollega med Börje Eriksson. Jag träffar honom i ett fint grönområde strax intill gymnasieskolan i Karlskoga där det hände. Eje kan också vittna om hur han och andra kollegor utsattes för påtryckningar och hur en tystnad bredde ut sig.
Jag var också väldigt chockad över skolledningens sätt att hantera frågan och just det här att man väljer att lyfta bort en person på det viset tyckte jag var bedrövligt. Alltså. Som jag reagerade på, eftersom jag som god vän och kollega till början hade ju känt honom ja, i stort sett hela livet. Vi hade inte umgått hela livet och så, men jag hade ju känt honom väldigt länge och så. Och kunde inte tro att han hade gjort sig skyldig till de rykten som spreds på skolan. Så att jag sökte upp min rektor som då också var Börjes rektor och frågade vad det var som han hade gjort och sådär. Och jag fick aldrig något ordentligt svar på det. Du vet inte allt var liksom en... Nej.
En antydning om att det var något som du inte
precis
skulle få veta.
Och då kände jag så här att det är ju inte acceptabelt liksom att få ett sånt svar. Och det var likadant, jag diskuterade det här med de fackliga företrädarna och så här också. Fick samma svar där, att du vet inte allt. Nej, men när får jag veta allt? Alltså, det har jag inte fått än.
Var det så att ni fick känna att ni skulle vara tysta?
Ja, det kan man nog säga. Att det var så.
Hur tog det sig uttryck?
Ja, men alltså just det här antydningen om att jag faktiskt inte vet allting. Och hela situationen var ganska mystisk. Man försökte dölja någonting på något sätt. Vi hade arbetsplatsträff till exempel och Börje kom och försökte vara med. Men det var ju efter att han så att säga var avstängd från skolan då. Han fick ju liksom inte komma och träffa oss andra på skolan och så. Så det var ju väldigt tydligt.
Han fick inte komma till skolan överhuvudtaget?
Nej.
Vad kände ni för det då?
Jag tyckte det var så fruktansvärt och så märkligt alltså. Så att det var en rent absurd situation alltså det var.
Hur känns det att se en kollega och vän plötsligt hamna ute i kylan så där och börja må så fruktansvärt dåligt som
det är fruktansvärt. De här åren som har gått sedan dess har jag lidit och hoppats och försökt att stötta på det sättet som jag kan och så här, men det har varit fruktansvärt jobbigt alltså det har varit.
En känsla av vanmakt eller?
Ja, absolut. Det känns ju som att det inte är särskilt mycket man kan göra som gammal vän och kollega och så. Alltså det är en jäkligt jobbig situation faktiskt.
Man brukar tala om tystnadens kultur på arbetsplatsen. Jag vet att ni var flera som ställde upp för Börje på olika sätt. Men det måste också ha funnits mycket av det. Att det var många som teg och som inte vågade göra något.
Ja, så var det naturligtvis. Och det drabbade väl mig periodvis också, alltså att jag kände att jag liksom inte orkade med, utan jag hade mitt eget att tänka på en del också. Så att alla gånger kanske jag inte har ställt upp så mycket som jag skulle vilja göra heller. Det är en besvärlig situation när man är kvar på samma arbetsplats också. Mm. Och fortfarande än idag så träffar jag ju de människor som var inblandade i det här. Så att jag har ju det att hantera också.
Vi kallar det för tystnadens kultur, alltså i den meningen att det finns ett ganska sinnrikt system egentligen för att hålla folk på mattan. Att inte våga tala ut. Och det sinnrika är ju då att det ligger bakom en sorts hot om bestraffning av olika slag. Va?
Ensamhet mycket om hur det går till när människor blir utfrysta på jobbet och till sist sparkade ut i kylan. Det är Sven-Axel Månsson. Han är professor vid institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola och har forskat i just det här ämnet. Till exempel hur det går till när personer blir bestraffade för att de enligt cheferna inte har varit lojala. Allt medan det stora flertalet kollegor bara tittar på eller snarare vänder bort blicken.
Man är så beroende av andras beslut för sitt eget välbefinnande och för sin möjlighet att få fortsätta på arbetsplatsen. Och då kanske man hellre vänder bort blicken, alltså, eller att man aktivt visar att man vill vara till lags. Poängen är ju då att om man har en fast anställning så ska man kunna känna sig trygg, och dessutom är det lagstadgad frihet. Och det är till och med så att med den typ av tilläggslagstiftningar vi har fått under åren här inom hälso- och sjukvårdsområdet till exempel, så åligger det ju faktiskt en anställd tjänsteman att påpeka och anmäla felaktigheter.
Men vilka rättigheter har man? Det där lät som en skyldighet. Men vilka rättigheter har man att påtala brister och fel?
Alltså, detta är ju, alltså, det beror på hur man ser det. Man kan säga så här att om vi värnar demokratin är det i hög grad en rättighet. Rätten att få uttrycka sig, rätten att få bryta tystnaden om någonting som är fel. Så jag uppfattar att det är klart att man kan betrakta det som en skyldighet. Och det är så det skrivs i lagen. Men jag menar, i djupare mening är det faktiskt en rättighet vi har som medborgare i en demokrati.
Börje Eriksson fick inte ha kvar lärarjobbet på gymnasieskolan i Karlskoga. Han mådde fruktansvärt dåligt. Hans vän och kollega Eje Johansson mådde inte heller bra.
Det drabbade väl mig periodvis också, alltså att jag kände att jag liksom inte orkade med, utan jag hade mitt eget att tänka på en del också. Så.
Och många var rädda för att uttrycka åsikter också för att inte råka illa ut själva då, repressalier och
absolut.
Det egna jobbet.
Ja, det tror jag.
Alltså när sånt här drar igång, de närmsta som jag liksom har känt länge och som jag har en bra relation och som jag jobbar ihop med, men de är givetvis, de vet vem jag är på något sätt. Men väldigt många är klart är också osäkra, vad är det för någonting, ingen rök utan eld och så vidare. Va? Så det finns en otrygghet i, och så givetvis känner man att det här är inte deras konflikt. Varför ska de riskera att drabbas i någonting som inte angår dem? Och det tror jag väl en naturlig förklaring. Jag hade en situation där en person som jag inte då jobbar så nära ihop med som stannade mig på trottoaren och sa, Börje, jag tycker det är hemskt hur de behandlar dig. Men du måste förstå att jag har just köpt hus och jag har två små barn och frugan gillar sitt jobb. Alltså jag vågar inte. Och jag vet att jag förstod den liksom reaktionen, va? Men känslomässigt så känner man sig sviken. Det är en väldigt stark känsla av att bli lämnad på något sätt.
Jag har väl inte direkt känt mig rädd. Jag har känt mig besvärad av situationen många gånger och funderat på, ska jag säga det här, ska jag göra det här och så här. Men dessutom är det ju så här, och det har ju Börje och jag pratat om också, att ibland blev jag ju så jäkla trött på honom så att jag fick dåligt samvete för att jag blev så trött på honom också. För saken var ju den att det gick liksom inte att prata om något annat periodvis, alltså. Och då, ja, det är svårt.
När man läser hans bok, Börjes bok Bakom leendet, så beskriver han ju bland annat det där hur det plötsligt blir tyst omkring honom, att han går på stan så är det liksom folk undviker honom. Och det slutar ringa, arbetskamraterna slutar också höra av sig, att han blir på något sätt helt ensam. Och så måste han flytta därifrån också.
Ja. Det är alltså som gammal vän till honom och även hans fru som jag har jobbat tillsammans med också. Hon är ju också lärare. Kände jag att det var en enormt stor förlust. Men jag förstår dem ju samtidigt också att de kände att de ville bryta upp och göra något annat av det. Men ja, vi bodde ju på cykelavstånd ifrån varandra. Så vi umgicks ju en hel del, familjen och så här också.
Kände du skuldkänslor över det som hände?
Ja. Nej, inte det som hände, utan jag kände nog mer skuldkänslor, som jag sa de här gångerna när jag, efter att det här hade hänt, när jag kände att jag liksom inte orkade med riktigt och lyssna så mycket som man kanske hade behövt. Alltså. Jag vet, vi har ju pratat om det också, alltså där, så att det tror jag nog ändå att vi har rätt ut. Men det är ju, de skuldkänslorna känner jag ju ibland, alltså att man hade behövt mer stöttning i vissa perioder. Alltså.
Tystnaden var ju det värsta, liksom, att det var ingen som tog kontakt med mig efterhand. Va? När höstterminen hade börjat så blev det ju tyst. Så vet jag vid ett tillfälle jag träffade en kollega på trottoaren som stannade mig och berättade just att hon hade fått ett telefonsamtal ifrån huvudskyddsombudet. Och det var ett långt samtal där huvudskyddsombudet hade uppmanat: lyssna inte på Börje, för ni vet inte vad han har gjort. Och givetvis hade frågan kommit: vad han gjort då? Ja, det kan jag inte gå in på. Va? Så att då fick man ibland de här otäcka bekräftelserna på att man skulle på något sätt berättiga det här beslutet. Va? Och då gällde det att framställa mig i väldigt dålig dager. Och då kändes det väldigt svårt. Va? För jag insåg att det försiggick någonting bakom en rygg som jag inte kunde försvara med. Det är ju så traumatiskt. Alltså nu, idag, så kan jag nästan svårt själv att sätta mig in i vad det som händer. Men traumatiseringen som sker när man blir väldigt orättfärdigt bemött och man förstår att en låsning, att man på allvar försöker förändra min identitet, för det var ju det man gjorde, man på allvar gick in för att förändra den jag var, så blir det en kamp på liv och död. Man försöker liksom, och jag blev ju traumatiserad och vaknade varje morgon, kunde inte stänga av tankarna, tänkte inte på någonting annat. Och det gjorde ju att man blev väldigt jobbig för alla och omgivningen. Va?
Men vad är det som gör att så ofta en enskild anställd får ta nästan hela smällen, bära hela bördan och stå där ensam till slut, medan flertalet kollegor tiger, kanske skäms, men ändå mest bara ser på?
Det börjar med att man är några stycken. Men det finns alltid någon som är lite mer drivande än de andra.
Sven-Axel Månsson, professor och forskare.
När det börjar blåsa, när så att säga man ställs öga mot öga med ledningen och det börjar utkrävas vissa saker från ledningens sida, så backar en del och man blir isolerad ibland. Va? Och det är, naturligtvis ligger ju helt i ledningens intresse också. Va? För då kan man också utpeka ut den eller de som ligger bakom den här otrevliga stämningen vi har fått på arbetsplatsen. Va? Och det kan då ligga i ledningen. Så kanske är det här kollektivets intresse att lyfta ut och lyfta bort den personen så att man kan återfå den så kallade goda stämningen.
Men hur mår alla de som då inte deltar, alla de som står på sidan om och tittar på och tiger?
En jättebra fråga tycker jag, och en fråga vi egentligen vet väldigt lite om, skulle jag vilja säga. Hur de mår, de som avstår när de sitter där med sig själv, och kanske också de som då inte heller vågar backa upp de som höjer rösten, hur de mår, det skulle vara intressant att ta reda på det. Och vad det är som gör att man resonerar som man gör.
Nu vet jag ju idag att mellan 100 till 300 tar sitt liv varje år just på grund av mobbning och kränkningar i arbetslivet. Och mörkertalet kan vara stort, det kan handla om ändå fler. Men jag förstår ju det, för att man känner sig hotad till livet. Allt den man är och det man har byggt upp. Man kan inte orientera sig till varan längre. Och man går in i en, jag gick in i en tung depression. Och då är man ju sjuk. Och det är klart, det är en väldigt allvarlig situation.
Och många förbjöds att prata med dig alltså. Man fick inte prata med dig.
Jag valde ju i slutändan att till och med flytta från orten för att bryta det hela. Att flytta till min hustrus hemtrakter. Och träffade ju då mina kollegor senare på en fest. Och där det visade sig till och med att i samband med att jag hade en konstutställning på orten. Så hade man då sagt att ta inte kontakt nu och prata med Börje. Och folk hade protesterat och sagt man lever ju inte i ett fritt land. För kan vi inte prata? Men det var alltså en uppmaning att inte ta kontakt och inte prata med mig.
En period så kände jag faktiskt att jag skulle lämna Lärarnas Riksförbund som jag har varit med i ända sedan jag blev utbildad lärare. Alltså för att det kändes så infekterat här i Karlskoga med de personer som hade varit inblandade i det och så. Men jag tänkte till och stannade kvar och nu...
Och nu jobbar du faktiskt.
Facklig förtroendeman. Så.
Ja, hur går det då?
Jo, jag tycker faktiskt att det går rätt så bra. Ja. Det känns som att jag har medlemmarnas förtroende på skolan där jag jobbar nu.
Men du har också alltså kontakter med många av dem som på den tiden då var Börjes motståndare i den här striden.
Ja, det kan man ju säga. Så är det ju. De finns ju med i både fackförening och skolledning och så fortfarande.
Har man tagit någon lärdom, tycker du?
Nej, det tror jag inte faktiskt. Jag tror det är väldigt svårt. Alltså när det slutar på det här sättet med att en person slutar helt enkelt i kommunen. Och då, det känns ju som att man klarar inte upp alla saker i alla fall. Och det kanske inte går. Jag vet inte det heller. Alltså, men jag tror det är svårt att dra lärdom av ett sånt här fall som... blir så explosivt och får sån uppmärksamhet, för det har ju varit en del tidningsskriverier och såna här saker också.
Att du pratar så här nu, får det några följder för dig?
Det vet jag inte. Ingen kan ju ta ifrån mig min upplevelse av det som hände för 10 år sedan. Jag känner ju så här att skulle jag bli straffad eller på något vis utfrusen, mobbad för att jag ställer upp på det här sättet, då är det ju en väldigt ynklig förvaltning man befinner sig i. Jag tror att en del kanske tycker att det är onödigt att jag gör så här och är med på det här sättet, men jag tror inte att det kommer att hända någonting.
Tystnadens kultur finns inte bara ute på golvet, ute bland de anställda. Den kan också finnas högst upp i ledningen, bland chefer och underchefer, säger professor Sven-Axel Månsson. Och det kan man ibland se redan i rekryteringen av cheferna.
Man plockar in folk som ska vara tillhöra ledningen och som ska ha lite hårda nyper så att säga. Och visa att det är viktigt att man kan genomföra det som den översta ledningen vill och sådana saker. Så att, och det är klart att går du in i en organisation med de spelförutsättningarna så är du lite grann en gisslan alltså i ledningen. Och skulle du upptäcka problem så är det inte säkert att du talar om dem. För att det gynnar inte din ställning i organisationen helt enkelt. Och där blir en sorts, även i ledningen kan det finnas en sorts tystnadens kultur eller struktur som är liksom på något sätt en del av hela systemet.
Det där begreppet lojalitet, det kan ha väldigt många betydelser egentligen.
Ja. Och det är ju det som, den åberopas ju inte sällan så att säga när folk protesterar och framförallt om protesten om någon anledning går utanför organisationen. Alltså så länge, det är ju viktigt för ledningen att man håller så att säga, diskussionerna inom familjen. Men den som sviker familjen så att säga går ut, det kan ju vara så att man... Den som har börjat protestera uppfattar eller upplever att man får inget gensvar. Och så låter man sig intervjuas av någon journalist eller så skriver man en uppmärksammad artikel i något sammanhang. Och sen så sätter det hela igång. Va? Och då kommer det här, de här argumenten som svek mot företaget eller svek mot organisationen och bristande lojalitet så att säga. Att man har svikit familjen helt enkelt. Va? Man har inte gått till pappa först, utan man har gått till någon annan utanför familjen, och det kastar smuts över hela verksamheten.
Det är väldigt många som har farit väldigt illa. Ledare, chefer och väldigt många inom fackföreningsrörelsen, ombudsmän, som har farit väldigt illa i lojalitetskonflikter, hur de ska kunna hantera de här svåra frågorna. Och jag tror det är många som känner en väldigt lättnad i att kunna prata om det. Det har jag mött i alla fall. Att många går runt och bär på en stor tyngd i att man har hamnat i en vanviktig situation.
Om man då tycker att någonting är fel på jobbet, eller man har kanske bara en väldigt stark ambition som inte delas av cheferna, hur ska man då bete sig för att nå framgång och lyckas med det man tycker är så viktigt, istället för att bli motarbetad, utfryst och kanske till och med få sparken? Ja, Sven-Axel Månsson har inga enkla råd att ge. Risken är tyvärr väldigt stor att man kommer att förlora i slutändan om man höjer rösten och går emot ledningen. Det finns forskning som visar att det är så. För många visselblåsare, ja faktiskt för de flesta, så slutar det faktiskt väldigt illa, säger Månsson.
En del har slutat självmord, alla andra har fått sluta. Man har omplacerats och tystats på det sättet och så vidare. Så det är en ganska deprimerande bild vi får. Därför kan jag ju inte, när folk kommer till mig och säger så här, du, kan du ge mig ett bra råd? Så jag är ganska försiktig med att ge bra råd. För egentligen i grunden kanske det inte finns några riktigt bra råd. Det är den mörka bilden. Men sen inser vi ju alla att ska vi behålla vår demokratiska värdighet, va, så kan vi inte alla vara ja-sägare. Alltså det går ju liksom inte. Va. Då tappar vi ju hela vår integritet. Utan det är klart att demokratin förutsätter ju aktiva medborgare, och i det här fallet som vi har tittat på stats- och kommunalanställda, som gör det som de enligt lagen ska göra och som förväntas av dem. Alltså de måste höja rösten. Va. Och det är klart att där är en konflikt, va. Men jag tror att de vi har pratat med till syvende och sist, även om det gick förbaskat illa och man inte längre kunde vara kvar på arbetsplatsen, så är det faktiskt ingen som har sagt att de ångrar sig. Och det tror jag har att göra med att innerst inne så har man känt att det här var ändå på något sätt det jag måste göra. Jag brukar citera Astrid Lindgren. Det finns saker man måste göra, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Det kommer från Bruna Lejonhjärta. Och det är liksom på något sätt det som jag tror att människorna innerst inne lärnar om.
Det har jag väl insett mer. Alltså hur man bygger upp en väv av relationer. Alltså det hade nog inte jag insett, hur beroende vi är av alla de här relationerna och hur sårbart och känsligt det är. Människans största rädsla, det är väl inte det här hungern eller kölden och så, utan det är ju att vi klarar oss inte att bli utstötta i gruppen. Jag tror den där avgrundskänslan finns kvar sedan tidernas begynnelse hos oss som människor. Att vi vet att det är förenat med dödsfara och utestängas från gruppen. Och jag tror det är därför det slår så hårt. Vi blir, och jag blev, skräckslagen i den känslan att stötas ut ur gruppen.
Vi hörde Börje Eriksson, före detta gymnasielärare i Karlskoga, numera bosatt i Lidköping. Och jag som har gjort det här programmet från Bildningsbyrån, jag heter Dan Jirell och producent var Elin Iskra.